Det avvisar Jesus alltså först. Och sen kan man dra slutsatsen av berättelserna hos Matteus och Lukas. Att Jesus totalvägrar då det gäller att kompromissa i sin trohet mot och överlåtelse till sin far. Och för det tredje så avvisar Jesus, och det är själva den stora frestelsen, själva huvuderbjudandet från Satan. Jag erbjuder dig, säger Satan, världsherravälde, om du bara faller ner och tillber mig. När Jesus får detta erbjudande om världsherravälde, märk väl, människan Jesus, så mänsklig att han är hungrig, precis som du och jag. Då kan man ju tänka oss hur det känns efter 40 dagars fasta. Han får ett erbjudande av världsherravälde, bara han kompromissar och för ett ögonblick faller ner och tillber Satan. Då svarar han på det. Ja, inte bara bjuder, han befaller. Gå din väg, Satan. Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Och då rundas berättelsen av mig att denna radikalt avvisade och besegrade Satan lämnar honom, och himmelens änglar betjänar honom. Och denna fullkomligt triumferande, frestade Jesus, han vill idag påminna dig och mig om att det är helhjärtad överlåtelse åt Gud, det kompromisslösa lärjungaskapets väg, som leder till seger över Satans alla angrepp mot dig i ditt liv och i din vardag. Nu till den andra texten. En dramatisk text. Jag har läst den två gånger, och du minns säkert början. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Här står vi alltså inför den verkliga och helt avgörande, nödvändiga prövningen i Jesu liv. Jesus visste att Satan visste att världsherravälde var just Guds avsikt när han blev människa i Jesus Kristus. Jesus talar ett flertal gånger om Satan som denna världens första eller härskare. Och det gör han i Johannes evangeliet 12:31, 14:30, 16:11, och jag skulle kunna göra uppräkningen längre.
Och Johannes skriver i sitt brev, det första av dem, i kapitel 5, 19. Hela världen ligger i den ondes våld. Och prövningens stund för Jesus, det är att Gud Fader har sagt till Gud Sonen: jag väljer att bli människa, närvarande i denna av den onde behärskade värld. Och jag gör det med en tydlig, kompromisslös avsikt. Och avsikten är den att jag ska ta tillbaka herraväldet över jorden.
Amen.
Över min skapelse. Och Jesus då, människan Jesus. Under, som det står, höga rop och tårar under sitt liv på jorden. Hela tiden som människa säger till Gud, Fader, hjälp mig. Rädda mig från döden. Det är så, och det vet ni som är bibelläsare, att under århundraden så hade de gammaltestamentliga profeterna profeterat om en kommande messias och vad han skulle uträtta. Och dessa profetior var ämnade att hålla modet uppe och ingjuta hopp. Gud har inte förlorat greppet. Visst, hela skapelsen är i den ondes våld just nu. Men Gud kommer att ändra på detta sakernas tillstånd. Han ska nämligen sända en messias med uppgiften att återta världsherraväldet. Och redan innan Gud har blivit människa, innan Jesus är född, så säger Herrens ängel, enligt Matteus, till Josef. Och han säger om det barn som Maria bär. Han säger, du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Jag har en avsikt med det här. Det här obegripliga för dig, Josef, att Maria, din trolovande, är havande genom helig ande. Att jag, himmelens och jordens skapare, har handlat med en 13-årig flicka. Jag har valt att bli människa. Att bli Jesus med tillnamnet Kristus, den smorde. Och det gör att barnet, som du är så förvånad och förbluffad över att hon bär, du Josef ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Jag har en plan med detta barns liv. Och det är i förhållande till denna plan som människan Jesus då under sitt liv här på jorden uppsänder höga rop och tårar. Men han enträget ber Gud om att få slippa. Att undgå döden. Och ni vet att när Jesus sen, 30 år gammal, inleder sin offentliga verksamhet, så gör han det med en deklaration i Nasarets synagoga som förvånar alla. De vet hans bakgrund. De reagerar på. Vi känner ju hans föräldrar. Josef, Maria, hans syskon. Vem tror han att han är? När han då deklarerar, när han tar bokrullen i sin hand: Herrens ande är över mig. Det han har smort mig att, till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig till att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och att förkunna ett nådens år från Herren. Lukas 4, 18-19. Och evangelierna berättar att han hade en mäktig undervisning. Han hade en fantastisk förkunnelse. Han gjorde under och tecken. Och hela fokus ligger just på detta. Han är Guds son. Han har gudomlig utrustning. Gudomlig kapacitet. Du hörs i vad han säger. I hans undervisning. Och i vad han gör. När han botar sjuka, uppväcker döda och så vidare. Evangelierna fokuserar på den gudomliga sidan i han som var sann Gud, sann människa, och som vi bekänner just på det sättet. Men här i Hebreerbrevet 5 så är fokus: han var också sann människa. Då möter vi en människa, en sann människa, som bär en kallelse, en inriktning som han själv inte har valt, men som han har accepterat. Och det gör att han som människa under sitt liv här på jorden, han uppsänder, jag upprepar, med höga rop och under tårar enträgna böner till den som kan rädda honom från döden. Det innebär att vad denne Jesus, sann människa, visste, det är att det finns en ofrånkomlighet, av Gud bestämd ofrånkomlighet i mitt liv. Det finns ett kors som väntar. Och det måste jag förhålla mig till. Det är nämligen prövningens stund för mig som människa. Jag har alltså demonstrerat den gudomliga makten. Jag har öppnat min förkunnelse med att säga: omvänd er, Guds rike är nära. Jag har gjort under och tecken. Just tecken på att en ny tid håller på att bryta in. Guds rike är nära. Allt detta. Men jag, som sann människa, brottas med detta. Så upplever jag: det finns ett kors som skrämmer mig. Och det berättas ju om Jesus en hel del som vi ofta glömmer bort. Till exempel i Jesaja 7 där vi har den här berömda och bekända utsagan: den unga kvinnan ska bli havande och föda en son och ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Några verser längre fram så står det att detta barn som den unga kvinnan ska föda och som ska få namnet Immanuel, Gud med oss, han är så mänsklig, står det, så att när han har lärt sig att skilja, eller som det står ordagrant, när han har lärt sig att förkasta det onda och välja det goda. När han har lärt sig att förkasta det onda och välja det goda. Men vad då? Vi talar om Guds son. Vi talar om honom som gör Guds rikes närhet påtaglig genom under och tecken. Ja visst, men i prövningens stund talar vi om en människa som föds av jungfrun Maria, men med en av Gud bestämd uppgift, som han som människa måste växa in i. När barnet har lärt sig, när pojken har lärt sig att förkasta det onda och välja det goda. Och som en mycket vågad jämförelse, Mozart, Wolfgang Amadeus, han skriver sin första symfoni som 8-åring. 2 stycken, ytterligare som 9-åring. Och hela eftervärlden säger, vilket fantastiskt universalgeni. Men när vi talar om Jesus, sann människa, då talar vi om en person som först 30 år gammal har växt in i sin uppgift och är mogen att axla den. Det är en sida av Jesus som vi ofta glömmer bort. Det är det som prövningens stund i dagens episteltext fokuserar på. Det finns en människa, en sann människa mitt i hela denna fantastiska berättelse om hur Gud återerövrar herraväldet över sin skapelse. Det är en människa som måste göra sitt livsval. Ska jag välja korset eller ska jag välja bort det i mitt liv? Och Maria får höra, när denna lilla baby 8 dagar gammal bär fram i templet enligt den mosaiska lagens föreskrifter, då får hon höra av Simeon: också genom din själ ska ett svärd gå. Också genom din själ, Maria, ska det svärd gå. Det är i början av evangeliet, i slutet av evangeliet, så läser vi om att på Golgata, avrättningsplatsen strax utanför Jerusalem, är 3 kors resta. Och på mitten korset hänger han som har fått namnet Immanuel, Gud med oss. Namnet Jesus för att han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och så står det att en bit bort så står det en kvinna, en medelålders kvinna numera. Och hon heter Maria. Och hon upplever att Simons ord från det där tillfället då han var 8 dagar gammal, min lilla baby, Också genom din själ ska ett svärd gå. Nu är det det ögonblicket som är inne. Och han på mitten korset. Han nickar till en av sina lärjungar som ändå vågat sig dit. Johannes. Och säger, se din mor. Ta hand om denna min mamma. Som upplever att ett svärd genomborrar hennes själ. När jag ändå valde enligt Guds plan. I prövningens stund att bejaka korset. Det var verkligen en prövningens stund. I Matteus 26 berättas det om hur Jesus sista timmarna innan han blir tillfångatagen. Dagen innan han avrättas. Så står det att han tar med sig sina lärjungar. Och de går ut till Getsemane örtagård. Och han ber. Be med mig. Stötta mig nu. I bönen. De somnar hela gänget. Då står det. Sorg och ängslan kom över honom. Alltså Jesus. Och han sa till dem. Det var alltså Petrus och Zebedaios. Två söner, alltså Jakob och Johannes. Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Och Lukas vet och berättar i 22 kapitlet, vers 44. I sin ångest, jag upprepar. I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. Under sitt liv här på jorden framvar han med höga rop. Sina enträgna böner för att undvika döden. Det märkliga med vår text, det reagerar ni säkert för när ni nu har hört den två gånger läsas. Det är att det står att han blev bönhörd. Jaha. Han blev bönhörd, står det. Han frambar en höga rop. Enträget bönen till Gud att räddas från döden. Och han blev bönhörd, säger texten. Jaha. Han dog ju. Det finns en långfredag. Vi firar den varje år. Han bad enträget till Gud om att slippa döden. Och det står att han blev bönhörd. Och då frågar bibelläsaren, men hur går det här ihop? Han dog. Han dog. Ja. Svaret är naturligtvis det som Johannes framhåller. Flera gånger. Och som Petrus redan på pingstdagen har förstått. Han som tyckte då att jag begriper inte alls varför du ska gå upp till Jerusalem. Och lida korsdöden innan. Men nu helt plötsligt. 50 dagar senare. Så säger han. Döden kunde inte behålla honom. Det bönesvar som vår text talar om, det bestod i att långfredagen följs 2 dagar senare enligt vårt sätt att räkna dygn, 3 dagar senare enligt det judiska sättet att räkna. Så går man till hans grav och man finner att den är tom. Döden kunde inte behålla honom. Fadern har svarat på hans böner och fadern har uppväckt sin son från de döda. Han blev bönhörd. Gud uppväckte Jesus. Gud svarade. Och vi vet mycket väl att det var precis det som det hela handlade om. Ska Gud återerövra världsherraväldet? Det som synden och döden hade berövat honom. Alltså allt det vi kallar följder av syndafallet. Att om detta ska ta slut och ett nytt världsherravälde ska upprättas, då krävs det att någon bär världens synd upp på ett kors och sonar det. Och det är därför just försoningen, Jesu död, är så central i kristen tro. Men Paulus säger, om nu inte Kristus har uppstått så är vår tro meningslös. Och vi är fortfarande kvar i våra synder. Och vi är ömkansvärda hela bunten. Men nu har Kristus uppstått, deklarerar han. Han som under sina dagar här på jorden, under höga rop, enträget bad, Fader, hör min bön. Han ger ett bönesvar. Och det gör han genom att han uppväcker Jesus Kristus från döden. Han dog för våra synder. Han uppstod för vår rättfärdighets skull. Vår rättfärdiggörelses skull. Och det är då det här nya världsherraväldet faktiskt är realiserat. Gud uppväckte honom. Gång på gång så hamrar Nya testamentet in detta. Jesus uppstod inte av egen kraft. Utan fadern uppväcker sin son som har försonat världen, Guds mänsklighets synder. Och Petrus deklarerar inför judarnas råd i Apostlagärningarna 5:13. Våra fäders Gud uppväckte Jesus som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Eller i 13:30. Men Gud uppväckte honom från de döda. Och texten, jag ska sluta nu, som vi läste, som episteltext avslutas. Han är som uppstånden, det vill säga när han hade fullkomnats, så blev han upphovet till evig frälsning. Och en kallad av Gud Fader som en överste präst likt Melkisedek. Melkisedek nämns 9 gånger i Hebreerbrevet 5, 6, 7. Och vad är poängen? Han är kung i Salem. Men han är präst åt Gud. Och när det sägs Jesus är en överste präst av Gud utnämnd så, så innebär det han är kung, han har makten därför att han uppstod. Men han är också överste prästen som bringat försoning för hela världen. Det var ju det som var överste prästens roll. Att en gång om året gå in i det allra heligaste och bringa en kollektiv försoning för folket. Och i hans fall så är det så. Han är en Melkisedek. Han är kung, han har makten. Han är överste prästen. Han har gått in i det allra heligaste och bringat försoning för världens synd. Och för det tredje, han var själv, valde att själv bli detta försonande offer. Världsherraväldet är upprättat. Filipperbrevet säger, han var lydig. Det hörde ni, han lärde sig. Lydnad genom att lida, läste Alice för oss. Och i Filipperbrevet läser vi, var så till sinne som Jesus Kristus var. Han som inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte, utan som ödmjukade sig själv och antog en tjänarskepnad och blev som en människa. Ja, en sann människa. Och han var lydig. Ja, han var lydig in till döden på ett kors. Och så kommer det i vers 9-11 där i Filipperbrevet 2. Därför att han lärde sig lydnad genom lidande. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Om du faller ner och tillber mig så får du alla riken på jorden. Jesus säger, gå bort Satan. Men Fadern säger, du min son, jag har valt ut dig för att du ska förverkliga min plan om att få tillbaka världsherraväldet. Jag säger sonen, jag är lydig. Även om jag våndas, svettas blod, så jag är villig att gå vägen ända till målet. Jag är lydig ända in till döden. Ja, därför är du upphöjd. Och inför dig ska alla knän böjas. Och alla ska erkänna Jesus Kristus i Herre. Och den uppståndne säger till sina lärjungar. Och det är bland det sista han säger. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör folk till lärjungar. Amen. Herre, jag tackar dig för att du i prövningens stund valde lydnad. Och du fullbordade Gud Faders plan. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin son. Tack för att du bar våra synder upp på korset. Du sonade den. Du dog för dem. Och Herre, tack att du uppstod i triumf. Döden kunde inte behålla dig. Men du sonade vår skuld inför Gud. Tack för försoningen. Och tack för att vi tror genom tron på din död och uppståndelse. och ta emot och tacka för rättfärdigheten från dig. Din egen rättfärdighet. Herre, tack att du har all makt. Vi ber, visa den mitt ibland oss. Amen. Ska vi så tillsammans bekänna vår kristna tro? Det är ju det här som vi har pratat, eller jag har talat om nu, är mycket centralt. Vi deklarerar tillsammans att vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens Herre, vilken är av Jesus enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, där igen inkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.